Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. I förra avsnittet så fick vi höra första delen av Tobias Henrikssons intervju med Linnea Kuling, där hon berättar hennes historia och upplevelser från åren i Knutbys församling. Intervjun släpptes ursprungligen i Tobias podcast Tänk om, som jag tänker att ni har stenkoll på. Det är en granskande podd som utreder rimligheten i olika myter och konspirationsteorier. Så om ni inte redan gör det, gå in i din poddapp och prenumerera på Tänk om efter att ni har lyssnat klart på intervjun. Vi vill tacka dig, Linnea Kuling, för att vi har fått ta del av din väldigt gripande historia, måste jag säga. Såklart så vill vi tacka Tobias Henriksson på PRS Media för att vi har fått publicera intervjun även här i Mördarpodden.
Jag tänker vi ska komma till hur du faktiskt tog dig ur det här, men det jag undrar då, i och med att du berättar väldigt utförligt om en bibelpassager, om tron och så vidare, hur ser din tro ut idag? Finns det någon kristen tro kvar i det, eller hur ser det ut?
Nej, jag har ingen kristen tro idag. Jag vill inte liksom ha någonting gammalt kvar av någon gammal tro. Jag såg liksom att en viss av ungdomarna i församlingen fortsatte tro när de lämnade församlingen, men då kände jag att, men hur ska jag kunna börja om? Hur kan jag skilja på vad som är bra och dåligt i en tro som jag vuxit upp med? Då kände jag att, nej, jag vill bara börja om. Jag vill börja på en ny canvas och inte ha någonting gammalt kvar. Så jag nollställde mig själv och sa, jag vet inte vad jag tror på. Och jag är fortfarande där idag att jag har inte, jag känner inte att jag kan bevisa att det finns en gud. Då vill jag inte, eller då kan jag inte tro på någonting om jag inte vet att det är sant. Men sen har jag heller inga bevis för att det inte finns någonting. Så jag är ganska ödmjuk inför om det finns någonting eller inte. Men ja, jag har ingen aktiv tro.
För jag tänker att under din tid i församlingen, även om tron var betydligt starkare, så fanns det ju lika lite fysiska bevis för att det fanns en gud som du har nu. Vad är det som har, är det så att säga omgivningen som har förändrat också då, eller som gör att du idag kan se, ja men ska vi säga att du tänker lite mer kritiskt kring det?
Just min tro på Gud, det var ju någonting jag hade från när jag var barn. Och det följer ju med mig, och jag tror när man vill tro på någonting så ser man ju tecken. Om någon har gått bort och så ser man en fågel, så tänker man att man vill tänka att det är den. Och jag tror det var så för mig. Jag ville ju väldigt gärna tro att det fanns en gud. Och valde att se på liksom, naturen som att det var tecken på att Gud fanns. Men att nu idag så, när jag känner mig så sviken av Gud först, så blev jag bara arg och ifrågasatte ju saker. Och, ja, men ett träd bekräftar ju inte någonting egentligen. Så att jag tänkte liksom att wow, det här är så fantastiskt, det är klart att Gud finns. Men idag tänker jag kanske att det har något, beror på något helt annat.
Vi pratade om lite av det som hade pågått i församlingen och kanske inom, framförallt inom det som du benämner som sektdelen av det så att säga. Och där inom församlingen så verkar ju sexuella relationer, i alla fall innan äktenskapet, vara en synd, och får rätta mig om jag har fel. Som jag förstår det så beror det ju just då på tron. Men ändå fanns det ju, både enligt dig och andra källor, ett stort antal sexuella kontakter i församlingen som väl inte direkt var inom äktenskapet eller den rena läran. Jag menar, vi har ju en person som har dömts för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Helga har sagt att han hade flera sexuella kontakter och många andra. Alltså, hur går det här ihop egentligen? För det är ju de beskriver det som en synd, men ändå är det någonting de själva utövar.
Ja, men det är det som är så sjukt, tycker jag. Det var det som gjorde att man inte heller såg det, för att i min värld så var det ju ingen som hade någon sexuell relation med någon. Inte ens gifta par i slutet. Och då var det ju otänkbart att liksom, de sista åren, liksom, om inte ens mina föräldrar lever tillsammans, då kan ju inte det finnas alltså att folk är otrogna. Det var ju så långt, alltså det fanns ju inte på kartan. Så det var ju någonting vi inte visste om, vi andra, bara de som det berörde. Inte ens Åsa visste ju om de sexuella förbindelserna som Urban hade, utan det var ju just mellan de personerna. Och det som han sa i efterhand var ju att för den rena är allt rent. Så för honom var det inte smutsigt. Det var ju som att han såg väl sig som så mycket bättre än oss andra. Så att för honom var det inget problem att ha sex med andra. Till och med minderåriga.
Nej, precis. Jag tänkte säga, är det smutsigt eller inte, så är det ju, lagen gäller ju även i en sluten församling, så är det ju.
Ja, men de här personerna tänkte väl att de stod över lagen. Ja, men så det är ju jättekonstigt idag, men ja, de här personerna som var högst upp måste ju verkligen haft narcissistiska drag och ja, att sett sig som för mer. Och tänkte att de var ouppnåeliga liksom.
För vi kan ju säga det också att efter, du nämnde det här i din bok också för att du är med och vittnar där, men efter den, om vi kallar det som de flesta förknippar med Knutby, det vill säga mordet, barnflickan och pastorn och så vidare, allt vad de kallades i media. Långt efter det så har ju bland annat Åsa Urban dömts, Åsa för misshandel och Urban bland annat då för sexuellt utnyttjande och personlig beroendeställning. Och de här domarna är fastslagna, så det är inga problem för mig att berätta om i alla fall. Vad du vill säga om det eller inte, det, det är ju självklart upp till dig, men det, för mig som ser det utifrån så är det så obegripligt att någonting som börjar så väldigt kärleksfullt och så vackert på något sätt. Jag kunde faktiskt tycka att jag levde mig in i den här lite barndomsdrömmen som det såg ut att vara. Så slutade med domar i tingsrätten för ganska vidriga brott.
Ja, det är ju otroligt sorgligt att det inte var som man trodde. Och att de människorna som man trodde var så genuina och så ärliga och äkta, att de levde dubbelliv. Ja, men det är så liksom att till exempel Peter Genbeck som pratade med oss ungdomar om att vi absolut inte fick ha sex och att vi inte fick inte göra någonting, fick inte tänka en oren tanke. Fast han levde med sin fru, berättade han i efterhand. Och...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är så konstigt, alltså jag fattar inte hur ledarna har levt sådana här dubbelliv, att de har tvingat på andra människor att leva på ett, liksom, ett sätt som inte ens går. Alltså, vi hade så hårda krav på oss och sen levde de själva som de ville. Det är jättekonstigt.
Hur tror du att de här domarna nu som vi pratar om, eller de händelserna, har påverkat personerna som utsattes för det, eller alltså påverkat de som dömdes här? För jag tänker att till exempel Peter Genbeck säger i en intervju att han har svårt att se någon egentlig skuld, och han har svårt att erkänna för sig själv att han har gjort något fel. Tror du att det påverkar dem överhuvudtaget? Det är ju ändå en världslig rättvisa, så att säga. De har ju sin gudomliga rättvisa, misstänker jag.
Ja. Alltså det verkar inte som att någon av dem riktigt tycker att de har gjort fel. Även Peter då, som sagt, som ändå har anmält sig själv, säger att han har svårt att känna skuld. Och Åsa och Urban, som dessutom nekade till brott, lär ju inte heller känna någon skuld. Jag tror framförallt att Åsa känner att hon är sviken och att de som har anmält henne har... Att de har utsatt henne för någonting. Alltså att hon inte har utsatt sig själv för den här situationen, utan att det är deras fel. Så jag tror inte de har lärt sig någonting av det.
Petra har ju också skrivit en egen bok om händelserna i Knutby. Är det någonting du har du läst den? Är det någonting du har hört någonting om och så vidare?
Jo, men jag har faktiskt läst den. Jag var tvungen att veta vad han sa i den.
Vad säger du om innehållet?
Alltså, det var ganska svårt att hänga med i den. Men för mig så... Jag fick ju veta... Alltså, jag som kunde hänga med i den på grund av att jag visste historien, liksom. Jag kunde ju få reda på vissa detaljer som jag inte kände till, som var ganska intressant för mig. Men jag vet att det är många andra som har tyckt att den är svår att hänga med i och sådär. Jag tycker inte... Eller jag upplever den inte som så väldigt utlämnande av Peter själv, utan... Den är ganska utlämnande mot Åsa och sådär. Han marknadsför ju boken som att han skäms över vad han har gjort och sådär. Men sen framkommer inte riktigt vad han har gjort. Ja, jag trodde det skulle innehålla andra saker än det gjorde.
Men vad är det som gör att det kommer så mycket böcker här nu då? Vi har Självklart är ju händelsen i Knutby en jättestor grej, och det märkte vi ju inte minst på antalet tidningsartiklar och liknande, men bara nu på sistone så har Peter släppt en bok, du har släppt en bok, Josefin Franke vill jag minnas hon hette, har väl släppt en bok också.
Jag vet inte om den har kommit ut eller om den kommer ut, men...
Utkommer 15 april. Alltså mordet och liknande var ju... Det ligger långt tillbaka i tiden. Vad är det som gör att på något sätt verkar ha uppstått ett nytt intresse för det här med Knutby och församlingen?
Alltså mordet för mig är ju bara toppen på isberget. Och jag tror att det är det folk börjar fatta nu. Att det är så mycket mer sjuka grejer som har hänt än... För själva mordet är ju liksom rätt uttjatat. Kanske okänsligt att säga så, men bara själva storyn. Alla känner, alltså att det har pratats så väldigt mycket om det, men att det sen kom fram så mycket nya grejer tror jag fascinerar folk.
Jag har ju hamnat i en genre till viss del där jag gör poddar också om brott, och i mitt fall så är det psykologin bakom det som är intressant. Varför, hur kan de här, hur tänker de här onda människorna? Vad är det som uppstår i dem? Är de överhuvudtaget onda? Alltså precis de frågorna vi bollade för en stund sedan här. Och det kan väl jag tänka mig, att just hitta någon form av... Jag tror man vill förstå det som inte alltid går att förstå. Din bok här då, kan vi ta när vi ändå är inne på det. Hur tycker du att boken har tagits emot? Om vi börjar med från recensioner... Samhället, media.
Alltså jag är väldigt positivt överraskad. Jag hade förväntat mig att den skulle tas emot med mer kritik. Och jag var beredd på att kanske få hat. För att folk som har gått ut med sina berättelser har ju ofta straffats i media. Och jag förväntade mig nog det värsta. Så jag blev väldigt positivt överraskad över att jag har fått så mycket stöd. Och att det är så många som har... hört av sig och skrivit att de blir berörda och sådär. Men jag var också rädd för att inte bli trodd. Att folk skulle säga att jag hittade på eller sådär. För det har ju... Ja, men det har varit min värsta skräck. Liksom jag har liksom drömt mardrömmar om att min familj inte tror på mig och sådana grejer. Jag känner mig väldigt mycket friare nu när boken är ute och... Jag är inte längre rädd för vad som kommer hända när jag berättar. Liksom. Så det är väldigt roligt att se responsen.
Philadelphia-församlingen där, den upplöstes väl, var det 2018 möjligen?
Ja, jag tror det var 2018. Ja.
Kan det också underlätta att, jag menar att du nu inte får hat och hot, att det faktiskt inte finns en samlad grupp på samma sätt som skulle kunna vända sig emot det, eller vad tror du det beror på att den har blivit så positiva reaktioner, förutom givetvis att det är en väldigt bra bok?
Alltså jag har ju inte fått så mycket respons från för detta medlemmar, utan det här är ju mest folk utifrån. Men sen tror jag att det fortfarande finns grupperingar bland för detta för avhoppare. Ja, men det hade ju självklart blivit jättemycket kritik om församlingen hade funnits kvar och att alla var med. För att det hoppade ju av från tidigt 2017 ända till den upplöstes 2018, så i slutet var det inte så många kvar, men jag trodde att jag skulle få mer kritik från samhället.
Jaha, okej. Okay. Jaha, jag trodde du menade från församlingsmedlemmar, ja.
Nej, det är några som har hört av sig.
Just det här, församlingen lades ner och så vidare, men innan dess så måste vi givetvis prata om hur du nådde den här slutpunkten på något sätt, att ditt liv inte var inom församlingens ramar. Hur kom du till den insikten eller vändpunkten?
Jo, men det var ju när det var en grupp i församlingen som gick emot Åsa och Urban. För tidigare hade jag aldrig haft någon i min närhet som hade på riktigt ifrågasatt någonting i församlingen. Utan det var ju folk utifrån som kom med dumma påhopp. Så det blev ju en ögonöppnare för mig när andra i min närhet som jag litade på började vara kritiska. Då var det liksom som att det blev en spricka som bara fortsatte att spricka. Att jag för första gången liksom kunde tänka själv. Och då, det var ju också så här att som vi pratat lite om, att alla hade inte information om vad som hände. De som hade sexuella förbindelser, det var bara mellan dem. Och resten visste inte det. Och de som hade blivit utsatta för misshandel berättade inte det för någon annan som det inte berörde. Och sen när folk började berätta för varandra. Och när jag fick höra att det hade skett sexuella övergrepp och att folk hade blivit misshandlade. När man fick ta del av den informationen, då fick man ju en helt annan bild av de här personerna. Åsa och Urban och Peter liksom. Så ja, och då kunde jag också liksom, man fick ihop pusselbitarna, för det var ju saker som man hade sett som var konstigt, men man hade inte hela bilden någonsin. Och nu fick man hela bilden. Och då blev det bara så självklart.
Det finns ju en scenbeskriven i boken där du konfronterar en av pastorerna, om det är Peter, kan det stämma?
Ja.
Med just att han håller en väldigt hård predikan och att han, ja, att han mer eller mindre pratar strunt i det han säger. Det blev ju en väldigt, för mig en väldigt stark scen som visade verkligen på att nu började hända någonting. Nu började verkligen komma en övertygelse om att det här är inte riktigt som det ska.
Ja, men den var, hela den dagen var ju liksom helt helt så här, jag kände mig inte oövervinnlig. Jag var så arg och samtidigt kände jag mig liksom hoppfull och sådär. Ja, alltså det var speciellt. Det var liksom första gången jag verkligen skällde ut Peter Grenbeck.
Och det är ju inte vem som helst som gör, vad jag förstår, ens av
nej,
de vuxna
inte ens
medlemmar.
Då. Nej, inte ens då var det ju folk som gjorde det.
Var fick du den styrkan ifrån då?
Det var alltså en bekant, eller en vän faktiskt till min mamma som hon hade återfått kontakter med när det började upplösas. Så jag pratade med henne och hon pratade om att man var huvudpersonen, att alla är huvudpersonen i sitt eget liv. Vi pratade om så här att om man är rädd för att konfrontera andra och sådär. Men att ja, om någon blir sur på mig så är den personen är fortfarande en biroll. Och att det är jag som avgör vad som händer i mitt liv. Och om någon inte vill ta mig som jag är så får den birollen försvinna. Jag ska inte anpassa mig efter den. Och då började jag tänka så. Bara, men det är jag som är huvudpersonen i mitt liv. Alltså, för jag hade ju hela tiden varit liksom en slav eller en tjänarinna och liksom att jag fick liksom den så här mindblow. Alltså här, bara, men det är jag som är i mitt liv. Alltså, mitt liv handlar ju om mig. Och jag behöver inte vara rädd för att folk ska bli arga på mig när jag uttrycker kritik, utan kanske jätteflummigt, men för mig blev det väldigt starkt.
Hur var det att komma ut så att säga utanför församlingen? För där var, som jag tolkar det, så har du mer eller mindre hela tiden blivit tillsagt vad du ska göra, hur du ska känna nästan. Och att då komma ut i vad ska vi säga, i den yttre världen och själv ta beslut, att själv bestämma vad man ska äta, själv bestämma vad man ska få tänka överhuvudtaget. Hur var det? Det måste ha varit en jätteomställning, tänker jag.
Ja, det var det verkligen. Det var, jag tänkte liksom att nu ska jag komma på vad jag tycker om. Men jag upplevde, eller kom mer och mer fram till vad jag inte tycker om. Saker som jag har gjort, saker som jag har ätit som jag faktiskt inte tycker om. Ja, men när jag kom fram till att jag är inte en social person. Jag tycker faktiskt inte om att festa och göra sådär, utan jag är mer en person som, ja, men jag umgås hellre med några få som jag är nära med än att, jag blir väldigt trött av att hela tiden träffa nya personer och sådär. Så det var ju liksom att man fick lära känna sig själv som vuxen. Alltså, något som kanske annars hade gått långsamt så här, i tonåren, att man hittar sig själv. Men då blev det ju liksom att jag aktivt fick bestämma mig för att okej, nu ska jag liksom känna efter vad jag tycker om. Och det gör jag ju fortfarande idag, att jag tänker efter väldigt mycket vad jag vill. Jag dricker aldrig kaffet likadant. jag kan dricka svart, jag kan dricka mjölk. Alltså jag, och jag tror det är för att jag hela tiden tänker efter, vad vill jag ha just idag? Och att, ja, men det är väl ändå en ganska bra grej att, jag, att man inte liksom snör in sig på någon rutin, utan att jag är ganska nyfiken på saker och vill upptäcka saker. Att jag inte vill göra saker bara för att, utan att jag tänker igenom. Och...
Det låter som en slags... vad ska vi säga, en efterreligiös mindfulness på något sätt. Nej, men att man lever lite i nuet, man försöker uppskatta det fina i nuet. Men sen, du skriver i boken att du lever i en relation idag, och jag tänker att hur såg det ut där då, när man kommer från en auktoritär församling där du skulle gifta dig med den som Gud valde åt dig, som jag förstod det, enligt församlingen, och nu har du helt plötsligt möjlighet att välja själv, det låter, men du förstår vad jag menar, träffa vem du vill. Hur var den biten?
Ja, men det tog ju ett halvår innan jag träffade min nuvarande sambo Alex. Jag tänkte liksom att jag hade just då, under den tiden, så var jag väldigt deprimerad, och jag såg ju som att, ja, men jag är ju kört som människa, och jag tänkte liksom att de här vidriga människorna som jag har umgåtts med så mycket, de måste ju ha påverkat mig. Jag är bara en produkt av dem. Liksom. Jag är ju helt messed up. Men ja, så jag hade väl ganska låga förväntningar. Och jag hade nog varit ganska liksom, vad heter det, inte taggarna utåt kanske, men...
Var på din vakt kanske?
Ja, jag var på min vakt. Jag ville verkligen inte göra någonting mot min vilja eller att... Jag ville att allting skulle vara mitt val, att det skulle vara på mina villkor hela tiden. Men när jag väl träffade Alex, så vi var väldigt likadana, och det bara föll på sin plats. Så alltså jag är väldigt glad att jag träffade just Alex, eftersom vi klickar så bra som personer. Och jag upptäckte då, men vänta, jag är inte helt körd. jag är liksom inte förstörd som människa bara för att jag har haft den här uppväxten, utan jag hade väldigt låga förväntningar på mig själv. Men sen upptäckte jag att det är inte så illa.
Det måste ju bli en omställning för Alex också, tänker jag. Med tanke på att du ändå har ett bagage från en av, ja, får man väl säga då, Sveriges mest kända församlingar / ja, sektliknande församlingar. Hur tog Alex det här?
Jo, men Alex kände ju inte till så mycket om Knutby. Det var ju rätt skönt, för att han hade ju inte en förutfattad mening eller massa fördomar, utan när jag berättade om det här, när jag berättade om Åsa Valde, så visste han ju inte ens vem det var. Så det var nog ganska bra. Utan att jag fick berätta liksom verkligen på mitt sätt. Det är ju svårt, för att alltså de här personerna som jag känner så väl och som han inte ens har träffat liksom, nu när vi känner varandra så väl, när jag pratar om de, så, ja, det är såklart speciellt, men ja, alla har ett bagage.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänkte på det här nu med just Knutbyförsamlingen, den uppmärksamhet har fått i media under många, många år. Hur mycket har du märkt av det där? Har du själv sökts upp för intervjuer och sånt där? Jag tänker innan boken då, för nu är det väl mer... Nu sitter du här och pratar med mig till exempel, och det med tanke på boken. Men innan dess?
Jo, men det har det ju varit. Efter uppbrottet så var det många som... Ja, från 2017 till innan boken släpptes, så det har ju fått frågningar om att vara med i radio och intervjua, så folk, journalister som har kontaktat på Facebook och sådär. Men jag har inte tackat ja till någonting av det, för att jag kände liksom att jag kan inte gå ut i en liten intervju och berätta hela min historia, för det är det som krävs för att förstå, för det blir taget ur sitt sammanhang om man inte får visa hela bilden liksom. Så därför tackar jag nej till allt sånt där förrän nu, när jag har gått ut med min berättelse på mitt sätt. Så känner jag att nu kan jag prata om det liksom.
Nej, hur mycket har du följt det som har skrivits i medier? För jag tänker att det har blivit, alltså, vad heter det? Spaltmil heter det, av artiklar. Och hur mycket har du följt det, och hur ser du på rapporteringen? Har den varit saklig? Har det varit för mycket, för lite? Har den varit osaklig? Vad känner du?
Alltså förr så följde jag inte alls det. För jag trodde inte på någonting som skrevs. Det gick så mycket konstiga rykten och vissa saker som liksom var sanna, som med det med Tirsa-profetian som jag trodde var påhitt liksom. Så det blev ju bara att man struntade i allt som media och omvärlden sa om Knutby, för att, ja, så det var bara liksom, ja, vad har de hittat på idag då? Tirsa-profetian, okej. Ja, men liksom, ja, men nu är det ju inte lika mycket rapportering som då, sådär, men så nu kan man ju nu hinner man ju i alla fall hänga med i det. Men det känns som att journalister nu idag är mycket, mycket mer känsliga och har mycket mer respekt i hur de rapporterar än då.
Och det måste jag säga, att som någon form av företrädare för den branschen, så måste jag säga att även jag är ytterst tacksam över det. Att man har hört skräckhistorier både från, ja, från större händelser, allt från Palmemordet till mordet på Anna Lind, till Knutbymorden och så vidare, där det har skett rejäla journalistiska övertramp. Så att det känns skönt att veta att det tycks gå på rätt håll.
Ja, men liksom, jag har ju hört av mamma att journalister gick raka vägen in hem till oss i vårt kök liksom, och de bara ut, alltså verkligen som paparazzi som var helt galna. Så är det ju inte idag.
Har de haft rätt i sak då? Eller har det varit spekulativt, eller har det varit, ja, men sakligt och rätt det du har läst?
Jo, men alltså nu är det väl mer så. Jag tror att man är lite mer försiktig med vad man skriver. Jag tror att då så var det väl mer att de bara skrev allting som de hörde. Och när Helge sa någonting, då skrev de det. Liksom att det verkade inte som det fanns någon källkritik riktigt. Och även om det fanns sanningar i det som sa, så var ju inte det en sanning i församlingen. Alltså att som Tirsa-profetian var ju inte en lära som fanns i församlingen. Så även om det var sant att några personer hade den läran, så var det ju ändå inte sant för oss. Eller liksom, ja.
Linnea, jag har en sista fråga här. Om det skulle vara någon lyssnare eller någon som läser om avsnittet på Facebook eller liknande som sitter i någon sån här situation då, som är i en hårt styrd, auktoritär grupp, oavsett om det är en församling eller vad det är för någonting. Har du några råd eller tips på vad man kan göra då? Du har ju ändå varit i den situationen själv.
Ja, alltså, konkreta tips är ju svårt. För jag vet inte vad man är i situationen, men jag upplever ju mest att det jag satt fast var ju i mitt huvud. Det var ju hur jag själv tänkte mina egna tankebanor. Och det som jag upplevde som det vi pratade om, att vara huvudpersonen i sitt eget liv. Att man inte tänker att okej, nu blir den här personen arg och det är mitt fel och det är jag som måste ändra mig. Och att man liksom får, ja, men att tänka att man är huvudpersonen, alltså det blir liksom att man bygger upp någon slags självrespekt. Och att faktiskt våga tänka att men jag förtjänar inte det här. Den här personen bestämmer ju över mig och det är inte rätt. Det är ingen som ska bestämma över mig. Jag bestämmer själv och ingen kan, alltså ingen får göra så här mot mig. Att tänka på sig själv som huvudperson, det hjälpte mig i alla fall. Att inte hela tiden anpassa mig efter andra.
Det här avsnittet sändes ursprungligen i min egna podd Tänk om, som granskar konspirationsteorier och myter. I den finns över 30 avsnitt där vi tittar på allt från om Adolf Hitler överlevt till mer nutida konspirationsteorier som till exempel QAnon. Ni hittar oss genom att söka på Tänk om i valfri poddapp eller genom att följa de länkar som finns på facebook.com/tankom.se. Och mördarpodden, ja, oss hittar ni såklart på facebook.com/mördarpodden. Gå gärna in där och kommentera vad ni tycker om dagens avsnitt, om sektliknande samfund och annat som ni tänkt på efter avsnittet.
Living.